inklusive tangentbord. Så. Hej, moder...
Förlåt. Varför blev jag tysta innan?
Så att du kan ta en, vad heter det? En noise profile.
Ah, noise profile. Det var bra tänkt. Ja. Okej, nu Bartek, kör du igång på riktigt.
Ja. Hej, modermodemet. Bartek heter jag. Andra den här avsnittet den här veckan. Efter extra insatta julkalenders luckan. Hej Patrik, hej Anders.
Hej Bartek.
Hej allihopa.
Hej Bartek. Nej, förlåt. Hej Anders. Jag skojar okay. Bara.
Innan vi skulle börja spela in förra avsnittet så satt jag och Patrik i några minuter innan och sa någonting och så sa jag något taskigt till honom. Men så kändes det liksom bara taskigt och inte roligt när man bara är två. Vi sa det att om man är tre är det lättare att ha en sån här liten skoj-vibe. Men när man bara är två och säger typ så, ja, men du är ju ful och så är det bara tyst efteråt. Så är liksom bara, man är bara taskig och det är inte roligt för någon, insåg vi. Så att, ja, nej då. Det här avsnittet ska ju bli det första avsnittet som alla får som har perfekt ljud, har vi väl sagt, mer eller mindre. Jag gjorde ju en ljudändring i förra avsnittet, men det hade redan kommit ut, den första versionen, så jag tror inte de flesta hörde det. Så vi får se om det blir för bra ljud och vi tappar våran liksom garage-skärm eller inte.
Skicka era åsikter till farbrobarbro@modemodemet.se om ljudet, ingenting annat den här gången.
Ja, okej, jag börjar direkt. Idag tog jag bort mitt Blue Sky-konto.
Jag blev peer pressured av Anders. Han vred om min arm så jag tog också bort mitt konto. Varför tog du bort det, Anders?
Jag använde det inte. Det var liksom inget jättespeciellt. Jag gick in och tittade runt och klickade typ like på en post av Patrik. Och sen så stängde jag den igen. Det var det jag gjorde en gång per dag. Så kände jag att det här är för mig ganska meningslöst, men det ligger ändå i min sån här, ja, men det kanske finns någonting där och kanske finns en plupp, kanske finns en notifiering i mitt huvud, så det här var onödigt liksom, det fyller ingen funktion. Jag passade på att rensa upp lite fler chattservrar och Discord-servrar hit och dit också, som bara ligger liksom, så jag bara kollar av och typ tar Marcus Red på en gång om dagen, bara för att känna det onödigt.
Så stora julstädningen.
Precis. Det, jag vet inte om det ger så mycket egentligen, men jag är så här, jag måste vara. Jag hade ett problem när jag var tonåring att jag tog bort mina konton hela tiden. För jag ville liksom, nu ska jag ta bort mina konton och bli typ edgy. Och så tog jag bort mina konton. Sen skapade jag nya konton efter en vecka för att jag ville typ chatta med någon tjej från skolan, antar jag. Men, men det var liksom, den personligheten har inte lämnat mig egentligen.
Ja.
Nej, jag är exakt likadan. Jag har noll viljestyrka. Så det är allt eller inget som gäller för mig. Eller det är inget eller gå och ha liksom paniksättningar över att någon kanske har likat min shitposting på Blue Sky. Och det är inget sätt att leva. Så jag tog bort mitt också.
Fin ja. Efterhandskonstruktion. Du tog bort den bara för att Anders sa att du skulle ta bort.
Kanske. Ja. Det påverkade helt klart mitt beslut. Och Kristoffer Grönlund tog också bort sitt, så Anders är en anti-influencer.
Det är en titel jag ska bära med stolthet. En ant-influencer. Nej, kanske inte just Myro. ja, nej, men det var de tre minuterna om Blue Sky som vi sa.
Så om man ska nå oss nu så får ni, jag vet inte, mejla oss.
Blue Sky at modemediumet.
Jag heter Anders at modemnevet på Blue Sky och Bartek heter Bartek at modemnevet på Blue Sky. Nej. Jag brukar ju alltid propsa för mail. Ingen mail är någonsin någon längre. Jag älskar att få mail. Det är som, nästan som att få brev förr i tiden, tycker jag. Alltså fysiska brev. Vilket tror jag är extremt dyrt. Jag köpte 10 julfrimärken idag för 170 kronor och kände att det här är inte okej.
Skojar du eller?
Nej.
10 frimärken för 170.
I mitt huvud så kostar frimärken 5 kronor och MMS 5 kronor. Det är fortfarande där jag lever i huvudet. Liksom, MMS är dyrt och frimärken är billigt. Eller lika dyrt.
Jag tror helt allvarligt i mitt huvud så kostar frimärken fortfarande 2,50.
Men det är som en lyxkonsumtion, att det liksom är lyxigt att skicka brev numera.
Mm, så är det. Och jag har faktiskt börjat skicka julkort till folk. Jag har en lista som jag fyller på och skickar ut en gång per år. I'll never recover from this financially, tänker jag varje år.
Nej, vi gör också det. Och faktum var att jag sa att Bartek behöver inget julkort och inte Bartek heller till min fru när hon föreslog det. Vi pratar ändå varje dag. Så att,
Nu ska jag skicka världens mest extravaganta julkort till dig så att du har jättedåligt.
Sådär, hej Anders med familj, det var så kul att träffas, blä, 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 blä. Så då jäklar blir det bandor hemma, kan jag säga.
Jag skickar ju inte julkort, men jag ska också skicka ett till Anders bara för så här guldstoft på det. Och
ett foto på hela familjen som håller liksom i varandra. Och, ja, det perfekta julkortet. Nej, faktum var att jag snubblade på att vänta, Bartek har inte samma efternamn som sin fru. Vad ska vi skriva på kortet? Vi har inte träffat... Nej, skitsamma, kände jag bara. Det här är så det var mitt huvud, att det måste vara liksom lätt adresserat, annars är det ett problem.
Jag kan skicka till kompilatoret min adress.
Men vad är grejen med julkort egentligen? Alltså, utöver vi tänker på er, man får det och sen, ja men det var fint, och så kanske får sitta på kylen några dagar och sen saker i soporna. Eller spara.
Ja, typ det.
Eller spara.
Du summerar det exakt allting just nu, känner jag.
Ja.
Nej, men jag skulle säga att det är ett ganska enkelt sätt att typ man har försökt träffa någon i ett halvår, men det går aldrig för alla helt enkelt kräksjuka. Och sen så orkar man inte höras längre för det är så jobbigt att hålla på och planera. Så kan man ändå säga, ja men här, titta, vi är faktiskt... Vi tycker faktiskt om er på riktigt. Det är inte bara att vi försöker träffas utan att det är svårt att få till. Men ett julkort är någon slags... Så, här. Så där tycker jag att det liksom är...
Ja.
Också varför att skicka julkort till dem man typ firar jul med tycker jag är helt onödigt. För då är liksom bara... Ja.
Jag har ju optimerat skiten ur det också. Så jag har en färdig Excel med alla adresserna som jag hystar in i utskickshanteraren i Word som skapar... färdiga kuvert som jag bara kör igenom skrivaren och får färdiga kuvert.
Så oerhört personligt.
Vi handskriver varandra en kuvert och adresser och allting. Eller inte adresser och hälsning. Men det finns en gräns. Man kan använda sådana online-tjänster för att skicka julkort fysiskt. Men som är då digitalt skapade. Och som liksom är, ja. Och då tappar man, då tycker jag att det är nästan lite skitsamma. Inte riktigt, men nästan. Det ska liksom vara jobbigt att göra ett julkort. Så det kostar pengar, tid, det blir kladdigt med bläcket. Liksom det måste kosta någonting. Det är därför man gör det, tycker jag. Jag vet inte mest om det stämmer när jag säger det, men det är så jag tänker i alla fall.
Ja, det känns som att det verkligen fångar julens anda det där. Ja. Plåga sig själv.
Ja. Lägga massa pengar. Och
på något som folk
inte uppskattar. Andra social press och ångest också. Så andra känner, fan, vi har inte gjort det. Åh, nej. Ja.
Ja, nej, men håll utkik efter julkort från mig, Anders.
Mm. Och från mig.
Helvete. Ja. Du, jag ser att du är Nordemodemets nya TDD-evangelist, Bartek. Berätta lite mer om det.
Jo, jag håller på att skriva en app. Jag har haft ett Excel-blad i typ 5 år nu. Som jag bara kopierat förra månadens, döpte om till månadens namn. Och där jag fyller i.
Är det julkorten igen? Eller?
Nej, det är faktiskt tidsrapporteringen för mitt bolag. Och egentligen så skulle jag kunna fortsätta med det där Excel-arket indefinitely. Men det är kul att bygga någonting. Och, speciellt nu när man är hetsnerfrälst så vill jag slänga upp en app. Som jag kan använda. Och som min fru också sagt att hon vill använda. För de har ingen stämpelklocka på jobbet. Men hon vill ändå ha koll på när hon har jobb. Hur mycket hon har jobbat. För att ha koll på flexen. Nej, så det håller jag på och bygger. Och jag försöker att använda TDD. Mest för att jag... Problemet är att om jag ska börja med UI så kommer jag typ bara sitta och browsa classless CSS-bibliotek och inte göra någonting annat. Men om jag börjar i andra änden och bara skriver affärslogik så kommer det hända någonting i alla fall. Och då tycker jag att TDD funkar väldigt bra. Och än så länge så kör jag allting in memory, men tanken är att jag ska jacka på SQLite och liksom köra hela, för varje test köra hela alla migrations och liksom bygga upp datamodellen på samma sätt. Och jag är nyfiken på om det funkar. Jag har inte kommit dit än, men det är nästa steg.
Om du vill ha en spoiler så kan jag säga att det funkar jättebra.
All right, nice.
För jag gör exakt det för några tester.
Jag har en fråga om just det här. Jag har gjort lite av de här grejerna, nu förvisso i Go, men jag tror att det är samma typ utmaning, för alla använder ändå SQLite C-libet under ytan, tror jag. Men det jag märkte var när man vill köra testning på det sättet med SQLite in memory, så blir det lite svårt att separera databaserna. För att in memory är liksom en databas. Känner ni igen det här, eller har ni löst på annat sätt?
Nej, för när du sätter in memory, du kan sätta ett databasnamn.
Ja, men det var just det
ville komma. Och du skapar databasnamnet till testet.
Precis, att det finns det, men det finns också något sätt att komma, det finns någon typ av, jag minns inte. Men bara en sån här, det var en litet hinder som jag märkte och som är skönt att det går att komma runt i alla fall. För man vill ju inte bara, först ska man fylla på disk och sen man får göra det. Man kan ju bara använda colon memory colon och sen då typ db name lika med någonting. Så det var ju kul. Men ja, jag har också haft väldigt god erfarenhet av just det där.
Nice. Och
att det är sjukt hur snabbt det går, typ. För att det är liksom ingen, det är liksom ingen roundtrip. Det är typ ett anrop i processen bara. Det är, ja.
Men Patrik, kör du Entity Framework? Eller kör du något annat?
Det beror på vilket projekt vi snackar om. Men jag har både kört utan Entity Framework och med Entity Framework.
Om du kör utan Entity Framework, hur gör du då med migrations? Kör du typ Dapper då? Eller vad kör du då?
Det som jag har gjort innan är bara en enkel egen migrering med skript som jag kör.
Okej, ja.
Så inget fancy-pansy. Men det finns väl lite lösningar. Det finns väl för de flesta språk för att så här, köra migrations om man vill ha det i kod. Eller.
Jag kan säga att jag handskrev, alltså att säga att jag handskrev det är typ 20 rader kod, men migrerings liksom motorn i mitt Go-projekt som använder SQLite. Det är väldigt mysigt. Det är bara typ lista filerna i en folder liksom, i princip, och köra dem i rätt ordning. Men det som var härligt är att det är väldigt lätt när man bara har sin kod, alltså sitt programmeringsspråk med bekväm med, att lägga in liksom, ja, men det måste börja med en commit, det måste sluta med en det måste börja med en begin transaction, det måste sluta med en commit. Det är väldigt lätt att styra allt det där som inte kräver liksom att man måste konfiga en typ migration tool.yaml för att ställa in allting. Det är väldigt härligt. Det är inte alltid det liksom funkar, men för att köra migreringar i SQLite så var det väldigt lätt att göra det själv, tycker jag.
Jag har en följdfråga, Patrik. När du kör Entity Framework, har du separata objekt för databasmappningen och businessobjekt, eller kör du samma rakt igenom? Har du DTO-er?
Jag vet inte, vi kommer väl få hatmail för det här. Men nej, jag gör inte det.
Du har inte DTO-er?
Nej. Jag tycker det blir en indirection. Så här. Alltså, det beror väl helt på vad det är man bygger. Det finns väl fall liksom den DTO det du faktiskt vill ha. Att du vill projicera det som du har i databasen ner till någonting som kanske är mindre. Eller innehåller mer information eller liknande. Men om jag inte gör det så, så brukar jag inte... Alltså, ja, problemet när man sitter med skriver saker för sitt eget höga nöjes skull, det är ju att alla såna här grejer gör att det bara blir jobbigt att göra grejer. Mm. Så jag skulle nog...
Vad bra, jag fick validering av vägen jag tänkte ta. För just nu tänker jag bara ha en serviceklass som sköter allting och den kör direkt entity framework och returnerar.
Men sen jag har ju Vue-modeller.
Jag jobbar
ju inte direkt liksom med min databasmodell liksom i det som skickas in till endpoints och liknande, eller det som returneras, utan jag har ju någon form av Vue-modell där. Mm.
Men du har inte en customer och en customer DTO som är typ identisk
nej,
med?
Nej. Alltså kan jag få såna... Jag vet inte, jag har haft jättemycket diskussioner om just det här faktiskt med några människor som jag inte ska nämna. Men det känns så fruktansvärt enterprise allting. Ja, man ska göra på det här sättet. Du ska mappa till en DTO, du ska ha den här typen av arkitektur. Bara slappna av.
Mm. Alltså så här, om jag kommer till en kund och de kör det, jag kommer inte börja bråka om det. Jag kommer bara rätta in mig i leden och göra vad de vill att jag ska göra. Men om jag sitter och hackar på mitt hobbyprojekt så kommer jag nog inte dra in automapper. Åh
oh, herregud, automapper. nej men, hur ska jag säga? Det är lättare att gå från någonting som är väldigt simpelt. Om man nu känner sig bara, okej, det här projektet har växt så fruktansvärt mycket nu, så här, vi måste få liksom mer struktur, eller vi vill använda den här arkitekturen för det här. Det är lättare att gå från någonting som är supersimpelt till någonting som följer en viss, än att man börjar med det här jättekomplicerade arkitekturen eller liksom hur man delar in kod och allting. Och sen försöker gå till någonting simpelt därifrån. Så jag tror jag alltid försöker börja så enkelt som jag bara kan, och sen om det finns ett behov kan man ju börja.
Det där är lite min bild av vad det faktiskt är att typ vara seniorutvecklare eller bara vara erfaren och en duktig utvecklare, är att veta vilka gränser eller vilka liksom arkitekturella gränser måste man dra tidigt för att det påverkar saker om 10 år, om 1 år, om ett halvår. Och vilka kan man vänta med så länge det bara går? Och vad är kostnaderna där? Vad är det för avväganden som måste göras? Att det inte bara alltid är bättre med mer abstraktion och gränser och struktur. Och att det inte alltid är bättre med att ha en basklass. För då kan man ändra implementera, alltså allt det där som man lätt hamnar i när man är någon slags erfaren nivå som kanske inte har... Man är erfaren, men man har inte fått äta sina beslut så mycket som man behöver göra efter några, kanske fler år i branschen. Eller man har varit med länge på ett projekt. Och att tvingas inse att den där grejen jag gjorde för 2 år sedan, den var ju idiotisk. Den såg jättekul ut då och det var en bra idé då, tänkte jag. Men kostnaden har bara varit hög, liksom, eller onödig. Och att kunna ta de besluten, att kunna veta vilka beslut måste tas tidigt och vilka beslut kan skjutas upp så länge det bara går. Där någonstans, det är där man blir arkitekt eller lead eller någon, liksom, det är där man borde få ha mer ansvar, tycker jag, i ett projekt. För man kan ta de besluten och kan ha den liksom erfarenheten. Sen är man ju aldrig perfekt och kommer väl om 10 år kommer jag tycka att personen jag är idag också var en idiot. Liksom. Men att man får någon mer liksom känsla för vilka beslut är viktiga att ta tidigt.
Jo, men det är ju bara tecken på att du utvecklas och att du har gått på några miner och lärt dig av misstagen, så att säga. Sen är det klart att man tar ju alltid arkitektuella beslut när man skriver kod. Men det är frågan som du sa, liksom så här, okej, men om du börjar ett projekt med vi behöver den här basklassen så vi kan bara, nej, ta ett steg tillbaka så här, liksom. Risken är ju större att man låser, liksom, att man målar in sitt hörn när man försöker förutse allting liksom upfront med vi behöver göra så här så att vi kan bygga ut det på det här sättet i framtiden. Så jag tror att det är generellt en bra idé att liksom börja smått allting.
Om man vänder på det där, vad finns det några uppenbara saker som ni tycker man ska typ alltid göra tidigt, eller som man alltid ska tänka på, eller strategier, arkitektur som man alltid borde köra på nästan?
Svårt att generalisera, men någonting som jag alltid gör är att jag ser till att jag har någon form av testprojekt när jag börjar. Och att jag försöker, jag TDD-ar inte, men jag skriver rätt mycket tester. Och har man bara det på plats när man börjar, så är det lättare än att man bara kör igång och bygger och sen ska man börja skriva tester för allting.
Jag vill bara säga att jag inte är en Uncle Bob till idéer, utan jag använder det mer som en sandlåda för sandlåda, sandbox, ja men typ när det inte finns någon applikation än att köra, så är det väldigt bekvämt att sitta med tester och liksom labba fram. Det är sån otroligt snabb feedback loop.
Det är väldigt bra typ API-designverktyg ofta, tycker jag, testning, om man kommer in tidigt med det, liksom, att man kan använda det så, inte bara såklart för regressionstestning, utan också för att faktiskt kunna smaka på liksom API och logiken.
Mm.
Och sen testerna bara är där som en dokumentation och som en regressionstestning också. För det, alltså testning håller jag med om, en sån sak som jag fortfarande känner är något som man kan propsa på nästan alltid från början, mer eller mindre, i alla fall skapa liksom en struktur för det. Det måste inte vara perfekt och ha coverage på allting, men liksom lägg det där så det finns där, så är det lätt att fortsätta med det. Sen är det typ API-versionering en sån sak som jag ofta, också ofta tänker att det är så lätt att lägga in bara ett V1 liksom i ett API nästan.
Mm.
Och använder man det aldrig, så är det en väldigt låg kostnad att ha det där, men behöver man det, så är det jätteskönt att ha det. Och både de testning och versionering av API är en sån sak som primärt förenklar förändring framåt.
Mm.
Och det är väl just det man vill göra, liksom hitta de små grejerna som man kan göra tidigt som gör att det är enkelt att utveckla det man bygger och förändra det och backa beslut. Liksom.
Vi behöver inte diskutera det nu, men kanske i ett framtida avsnitt så har min stora idol Carson Gross skrivit en ny essay som heter Coding Dirty, och det är en ordvits på clean code. Jag kan bara TLDR:en är free dirty coding practices I'm going to discuss in this essay are some big functions are good actually. Det var nummer ett. Nummer två, prefer integration tests to unit tests. Det var nummer två. Och nummer tre är keep your class interface concept countdown.
Vad var det sista, sa du?
Keep your class / interface / concept countdown. Alltså ha inte så många klasser, interface, koncept.
Mm. Andra punkten är lite kontroversiell. Jag förstår var han kommer ifrån, men ett integrationstest ger ofta mer värde på något sätt, fast de är långsammare att köra ofta.
Mm.
Så jag skulle säga att jag vet inte riktigt om jag håller med. Jag tycker om att ha mycket genestester och sen några väl utvalda genomtänkta integrationstester med att försöka hålla
jag ner. Jag tror att han, jag minns inte om han skriver det i texten eller inte, jag läste den när den kom, men jag tror att han pratar mer om integrationstest lite som jag pratar om, att det är liksom, det är inte anrop som tar tid eller mellan services, utan det är mer bara koppla ihop koden och anropa den uppifrån så gott det går. Inte då primärt liksom över API-gränser, databas och så vidare, utan att det är mer
typ
om man skulle vara i DDD-världen, att man testar en bounded context mer än testar liksom entiteterna eller förstår. Någonting åt det hållet. Jag vet inte om det är, men man får mer bang for the buck, men det är inte alltid perfekt heller liksom. Jag tror att det han menar.
Ja, men det är kul det där att efter alla år med testning så finns fortfarande inte liksom bra definitioner. Vad är ett unit-test? Så här, vad är ett integrationstest? Vad är ett end-to-end-test?
Ja, jag håller med. Det är bökigt.
Och jag använder nog faktiskt det fel. Jag ser ett enhetstest som någonting som... Det kan vara typ som Carson Gross pratar om integrationstester, men jag tänker mer så liksom att inte liksom att inte rör sig över liksom, du går inte utanför din egen process när du liksom när du kör det.
Nej, precis.
Och typ disk och nätverk och allt sånt där liksom, att det är inte någonting som man
måste vänta på.
Nej, exakt. Eller det görs inte överhuvudtaget, även om det går blixtsnabbt så så har du någon form av stubb eller någonting för den faktiska nätverkstrafiken eller. Ja, intressant.
Det är ju intressant, vi pratade ju om SQLite tidigare. Det blir ju lite en liksom konceptvändning där, för men man, jag vet att för typ 10 år sedan så var det populärt att, eller kanske fortfarande är, att köra liksom SQLite som testdatabas i Entity Framework. Men du har MS SQL i verkligheten. Utifrån att det är så snabbt och lätt att arbeta med och så vidare. Och det där stämmer ju, men om man har en in-memory databas i SQLite, då är det ju en in-process anrop till minne. Liksom. Konceptuellt är det fortfarande databas och liksom det är fortfarande den här roundtrippen till någon slags persistenslager och så vidare, men det blir ju en prestandamässigt blir det ju väldigt lite kostnad. Sen finns det ju poängen ändå att inte liksom.
Men har inte, förlåt.
Nej, men jag kör på. Alla vet vad
men har inte Entity Framework en, alltså typ en headless in-memory databas, så man måste inte välja vilken provider man ska köra, utan man kör liksom bara Entity Framework och så.
Jo, exakt.
Nice. Det är nytt för mig, men vad nice.
Men det som du säger, Anders, det finns en poäng också med att om du nu kör Postgres SQL eller MS SQL liksom i din produktionsmiljö, men du skriver aldrig dina tester för SQLite, det finns ju, man måste ju vara medveten där också om att det finns skillnader mellan olika databasmotorer, alltså SQL-dialekter och vad som stöds i databasen och
Jag sprang på exakt det, för då, inte med det här utan med något annat som jag satt och labbade med för ett halvår sedan. Och då skrev jag enhetstester mot, alltså Entity Framework in memory. Och allting funkade fint, och så provade jag jacka på SQLite och då typ toksmällde den. För visade sig att den serialiserar guidar till lowercase och Entity Framework vill ha uppercase. Så...
Ja.
Så, ja.
Jag är ju väldigt skeptisk till att använda sådana där låtsasdatabaser för testning, just för att om man testar mot databasen, då är det liksom, då är det ju kladdet man vill åt. Alltså det smutsiga är det som man behöver testa då. Det är inte liksom, kan Entity Framework spara en user i user-tabellen? Ja, det kan den. Men inte om just tabellen har en constraint som bara finns i databasen. Eller allt det som är kladdigt liksom.
Och det är väl där klassiska integrationstest ska finnas, att man sätter upp en tom databas på sin faktiska provider. Och...
Det har ju blivit lättare, jag vet inte om ni har sett det här testcontainers. Det finns väl för de flesta på Go och .NET och allt möjligt.
Nej, berätta, vad är det för något?
Jag tror jag pratar om det, jag kan ta fram... Här. Jo, men jag är ganska säker på att vi har pratat om det innan, men det är unit tests with real dependencies. Test containers is an open source library for providing throwaway lightweight instances of databases, message brokers, web browsers or just about anything that can run in a Docker container.
Mm-hmm.
Så
det lät ju asnice.
Och nu för tiden finns ju alla de stora databaserna finns ju i Docker. Så det är fruktansvärt mycket enklare att få det där att funka än att så här, ja, men du måste ha Postgres installerat på din dator och den måste vara på den här porten och så liksom ska du sätta upp en ny enhetstester ska sätta upp en tom databas och köra migreringar och sen ska du göra grejer och så får du inte köra andra tester samtidigt mot, ja, ni vet, alla de här vanliga problemen. Så vad jag har förstått så, jag har inte använt det själv, har inte gjort, men det är något sätt att kunna skriva isolerade tester som använder dockor. Men där testerna inte blir beroende av vilken ordning de kör eller liknande.
Mm, jag har undersökt det lite. Jag vet inte varför vi inte använder det på jobbet. Varför jag landade och inte gör det. Men det var ju typ 3 år sedan. Jag tror att det var lite nyare då. Men min minne är också att de är optimerade för att de ska vara snabba och komma igång med. Att det liksom inte är så här Postgres startup-tid varje gång man kör testerna. De är liksom gjorda för att vara bra mycket snabbare att bara spinna upp. Och typ ge här i porten liksom. Det är värt att kolla in i alla fall. Just för när man vill ha riktiga databaser att testa mot och det inte räcker med att ha liksom bara en in-memory-grej eller en stubb.
Men jag tycker ändå att du hade en poäng där, Anders. Jag tror det var du som sa det. Att man vill låta det där grisiga när man skriver tester som använder sig av databasen. Men jag tror enda anledningen till att man skriver tester med där man har typ så här in-memory databaser eller SQLite i minnet eller någonting är för att man inte orkar göra det ordentligt. Alltså ordentligt om du vill. Om det inte är databasen du är intresserad av att testa i det fallet så här, du orkar inte skriva en mock eller det är för komplicerat att skriva en mock för just den grejen.
Ja, men jag håller helt med om det, men jag tänker att det finns jag håller med, men nu ska jag säga emot. Nej, men jag tänker att det finns typ det finns en kostnad till att ha den typen av tester, alltså typ att ha en mock-baserat liksom testuppsättning i vissa fall. Att någon slags, både då skriva det, men också någon slags abstraktionskostnad eller abstraktionsskatt att tvingas ha det. Ni pratade tidigare om det här att inte ha en DTO, utan bara ha liksom sin entity och sen jobba mot den så mycket det går och inte behöva ha en massa lager och mappning. Och det är ju ett sätt att slippa delar av den liksom kostnaden, abstraktionskostnaden med olika nivåer av klasser egentligen bara, som ska mappas till och från varandra. Men just testningen är ju svår, för så fort någonting är beroende av att kunna liksom sparas i domänen och sen läsas i domänen så kommer man inte riktigt ifrån att man får antingen ha en in-memory fake eller alltså stubb eller vad man kallar det, eller en databas som sparar in-memory eller en riktig databas. Jag vet inte vad som är rätt att optimera efter det. Det är klart det finns väl 1000 svar på den frågan, men jag tycker att den är lite, det är spännande, för det finns ingen riktigt officiell bästa lösning där. Så det är ganska kladdigt liksom.
Ja, men det finns väl ingen så här officiell bästa lösning för om man tänker så här, när du skriver test så liksom, det du vill att test ska göra det är att den ska likna verkligheten så mycket det bara går. Men om du ska likna verkligheten så mycket det bara går så får du långsammare tester, det blir mer komplicerat, det kan vara mer fragilt. Så allting är ju hela tiden en avvägning så här, okej, men vad kan ge mig, vad kan få mig 95% på vägen till att känna lite konfidens för det här jag har skrivit liksom. Och jag tror att eftersom det är från fall till fall så det går inte liksom att komma med så här, du ska skriva den här testet på det här sättet, eller du ska alltid göra så här, eller du ska aldrig göra så här. Jag tror att det är helt beroende på vad det är du testar, vad det är du testar helt enkelt.
Ja.
Jag tror att typ snackade i 40 sekunder för att säga saker som du redan hade sagt innan. Men
det är bra för våra lyssnare som inte är lika snabbt tänkta som du att få lite mer repetition. Nej.
Som inte är lika tröga som jag fattar vad du redan har sagt här.
Nej, men jag tycker ändå det finns en, där kommer vi tillbaka till SQLite, att det finns en poäng där om man sett till SQLites liksom plus och minus, om det passar att bygga en app ovanpå det så får man ganska mycket tillbaka i just den här typen av liksom, hur ska testningen funka, hur ska testningen vara lik verkligheten utan att vara seg och så vidare, för där blir SQLite jätteenkelt att jobba med istället och snabbt och väldigt likt verkligheten, för det är samma sak. Men det är inte utan kostnader heller såklart i termer av liksom allt som SQLite inte ger en. Men det är ju just för typ, som du nämnde Bartek, att bygga sin lilla, förlåt nu låter jag nedvärderad, sin lilla gulliga tidsrapporteringsapp.
Åh gud vad nedlåtande.
Ja, nej men då är det ganska värdefullt att kunna Speciellt om man vill testa den, men inte vill säga okej, okay, nu ska jag lära mig en testcontainer för att jag ska rapportera tid. Utan att man bara vill få göra det. Då är det ju, finns det ju ganska mycket där man kan få liksom lite gratis om man väl kommer över SQLite-tröskeln. Liksom. Men vi ska inte prata om SQLite i all oändlighet. Det kommer alltid tillbaka till det. Men det är ett lockande koncept.
Ja. Någonting som jag faktiskt har TDD-t.
TED-taket.
Ja, exakt. jag har berättat om e-handelsplattformen jag har skrivit åt min fru. Alla prisberäkningar där, det hade nog aldrig funkat om jag inte hade TDD-t fram det. För att det är en sån grej som alltid låter så lätt. Okej, men du har lite priser här och så ska du dra av en rabatt och sen ska du kunna dela upp i moms. Och, men det är jävligt snärigt. Det blir snärigt väldigt snabbt liksom, med avrundningsregler. Man har olika valutor, man har valutakonverteringar, man har prislister. De ska välja rätt prislista beroende på olika kriterier. För sådana grejer tycker jag det är oerhört skönt liksom att bara sätta mig ner och bara skriva all den här logiken i isolation. Och liksom man har bra testtäckning och liksom man känner okej, men om någonting går sönder nu så är det, så måste det liksom vara för det på grund av någonting som jag inte har tänkt på. Inte liksom för att det är en bugg i någonting som jag vet hur det ska fungera. Make sense?
Verkligen. Och apropå din e-handelsplattform så har den just nu 3 we're so back emojis på HTMX-discorden.
Exakt.
Men det där är ju ett gyllene, jag tror det där är verkligen när det är, låt oss kalla det typ algoritmisk eller komplexitet, att det verkligen är liksom mycket detaljer som ska ihop. Och det går, man har liksom ett litet facit, man kan skriva ner en tabell liksom. Och sen plugga in den i en testkörning. Det finns ju inget skönare än den typen av snarare, tycker jag, att man verkligen vet att så här, det är massa beräkningar. Allt görs i en funktion som gör allting i beräkning i funktionen. Och så kan man testa den så extremt hårt och täcka varenda, litet, varenda liksom branch, hela flödet med test. Och man kan kolla på en tabell och säga, men det här stämmer ju, det här är helt logiskt. Det är underbart, tycker jag.
Ja. Och sen att man just får hela den där regressions, hur ska man säga, man får ett skyddsnät mot regressioner. Till exempel, jag var inne nu förra veckan och så vi kör, det finns olika avrundningsregler, ni känner till det, typ så här bankers och half up, half down etc. Och för svensk valuta så kör vi half up. Och på typ euro så har vi ingen avrundning alls, utan vi har till närmaste cent bara. Men så kom min fru och sa hon, jag vill att alla priser i euro ska visas utan cent. Okej, och då hade vi en liten diskussion, okej, men hur vill du att priserna ska avrundas? Ja, ska avrundas på det här sättet, okej. Ja, vi hade inte byggt in stöd för jag har avrundningsalgoritmer. Så okej, men jag får lägga till en ny avrundningsalgoritm då, i det här lilla ramverket, om man så säger, biblioteket. Och då hittade jag så sjukt mycket buggar. Bara liksom jag la till den, körde mina test med hela testsviten. La till att den skulle köra för euro också. Och så hittade jag typ, ja, jag tror det var 40 tester eller någonting som bara failade direkt för att jag hade en bugg någonstans i liksom hur jag avrundade priserna.
Det där är som nice känsla när man får det.
Jo, exakt. För det är de tillfällen som man känner att det var värt investeringen som man gjorde. Och liksom att man känner att man har kontroll över koden som man skriver.
Mm.
Och det är antagligen det som får en att skriva tester för nästa projekt med, tror jag.
Det är lite som att bada. Man ångrar aldrig ett test liksom, som man skrivit.
Jag har ångrat att bada flera gånger. Jag vet inte vad du snackar om.
Ja.
Jag känner mig uttömd på... Jag har inget mer att komma med på ämnet test.
Nej. Jag tror inte jag har någonting mer att säga. Eller, ingenting som inte har sagts förut av 1000 andra människor.
Då kan jag gå över till mitt ämne som kommer att provocera folk mycket mer. Om ni orkar prata en stund till.
Självklart.
Nej. Man brukar ju ofta säga, det finns någon slags gängse visdom om att liksom, om du ska starta ett företag eller projekt så är det bra att typ ta C-sharp eller Python eller Java eller POP eller JavaScript numera. Ett språk som många kan, så det finns en bred, liksom, bred bas för att rekrytera rätt folk, hitta rätt människor, hitta många som kan hoppa på ditt företag sen när det växer och så vidare. Att det finns liksom en slags branschfördel att välja ett populärt språk. Men det finns också en gängse visdom om att om man inte väljer, att man istället väljer något smalare som Clojure eller Haskell eller F-sharp, så visst, det är mycket färre människor, men de kommer vara mer drivna, de kommer vara mer liksom intresserade av språk, programmering, de kommer vara liksom generellt mer seniora eller smartare på något sätt. Och jag tror att det stämmer på ett sätt, men min erfarenhet säger också att det stämmer bara om du behöver folk som löser den typen av problem som är programmeringsproblem i huvudsak, och att det kanske inte är lika uppenbart att en person som älskar ett smalt språk också är duktig på systemutveckling. Alltså att bygga system över lång tid med många människor och kravställare och så vidare. Och kanske till och med, jag ska inte säga att det är tvärtom, men jag tror det finns en risk att om man har byggt en karriär på att vara duktig på programmeringsspråk eller vara i framkanten i språkutveckling eller liksom hänga med i FP eller vad det är, att man kanske då inte har behövt investera lika mycket tid eller prestera lika väl på just de här lite mer projektbaserade, mjukare liksom, funktionerna som man också behöver ofta ha som utvecklare. Ja, det är min heta tagning.
Vad jag håller med om det där. Jag har jobbat med sådana personer ett par gånger under min karriär och det är alltid deras värld klarar inte riktigt en kollision med den geggiga silvertejp och lyckönskningar drivna riktiga världen. Det blir alltid liksom men vi skulle bara behöva göra någon ful fix här. Nej, vi ska göra det enligt konstens alla regler i det fantastiska språket. De är jätteduktiga på att skriva det språket, de kanske inte är jätteduktiga på att bygga någonting med det, om ni förstår distinktionen.
Mm. Jag förstår.
Så jag håller med till 100%.
jag håller med. Men jag tror aldrig att det är dåligt om man är programmerare att vara intresserad av programmeringsspråk eller liksom känna en drivkraft för att lära sig. Men jag håller med om det som sägs, så det är faktiskt min erfarenhet med det, att de människorna som har jobbat med, som har varit, som att säga,
som har gjort ett programmeringsspråk till sin identitet.
Ja.
Ska du säga Bartek?
BB6 är det bästa som har hänt. Kan vi inte skriva allting i BB6 istället?
Jag gick rakt in i den.
Förlåt Patrik, fortsätt med din tanke. Förlåt. Det var ett öppet mål bara.
Nej, men jag vet inte om det är så mycket som en tanke mer än att hålla med det som ni säger. Jag vet inte var jag läste det, om det var på Podsnack eller om det var på någon bloggpost eller någonting. Men det var någon som sökte en... De ville ha en... computer science scientist för att implementera någonting. Känner ni igen det?
Väldigt vagt.
Ja. Och det tyckte jag var jättekonstigt. Eller så liksom att... bara för man är jättebra på... Eller bara för man... kan algoritmer och liksom datastrukturer och man förstår hur en dator funkar, och det behöver inte alls översättas till att man faktiskt vet hur man bygger ett system.
Alla vet att metikulös kunskap om ordonoteringen är väldigt viktigt när man ska bygga en kruddapp. Jag har en tangent på det här, och det är att man väldigt ofta fokuserar på språk och ramverk och liksom tekniska bitar, men det är jättesällan man ser i jobbannonser att man efterfrågar kunskap om domänen som man ska jobba i.
Mm.
Möjligtvis så finns det liksom någon pliktskyldig notis längst ner. Ja, det är bra om du har koll på bank och försäkring, men det är inte så viktigt. Ettor och nollor som ettor och nollor. Känns det som. Jag vet inte. Det är...
Ja.
Jag tror det är mycket lättare att ta en nu säger jag något bara, typ en Java-utvecklare och lära dem React än att ta någon och lära upp dem hur pensionsförsäkringar funkar. Vad är skillnaden på traditionell förvaltning och förmånsbestämd fondförsäkringar?
Jag tror att jag håller med. Men eller så här, jag håller med om att domänkunskap borde liksom värderas lite högre. Alltså, bara som anställare, om man anställer människor. Det är ju negativt för mig att säga det. För jag menar, om man kan programmera så kan man få jobba som helst. För att det är bara programmering. Liksom. Men, men rent krasst, om man ska leta efter folk. Liksom, att tänka att han kan faktiskt inte finans. Ja, det kan ju hon. Men hon kan ju inte C#. Hon kan bara JavaScript. Liksom, eller TypeScript. Sådär. Det känns som du säger, det är lättare att lära upp. Liksom, det är närmare att JavaScript till C# än liksom bank och finans till bygga spel. Typ. Så att jag håller med om det. Sen är väl utvecklare liksom lite så, vi är ju lite tränade i att lära oss domäner, se randfall, alltså den typen av jobb som man ofta tvingas göra när man bygger någonting. Så där har man ju ändå en slags fördel mot bara vem som helst som ska lära sig ett domän, tänker jag mig i alla fall, för man tvingas i sitt jobb observera varenda fall, varenda edge case, ställa frågor för att förstå allting i detalj liksom. Men jag håller med om att det ofta, det borde liksom vändas på steken när man söker folk till ett visst typ av gig, tycker jag.
Ja, jag tror inte jag håller med faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Ja, det är klart som du sa där, det är ju jättebra om, har man domänkunskap, om du har jobbat på ett försäkringsbolag tidigare. Det är klart att det är jättebra om det kommer in någon som har, liksom har en viss domänkunskap. Men jag vet, Bartek, du har jobbat på försäkringsbolag. Du vet ju också om att det är inte en domän. Det är 30 domäner. 30 domäner, det är livsak och det är olika typer av försäkringar. Och, alltså, det är så oerhört stort liksom. Så att jag som programmerare är inte där för att jag ska... För att jag kan domänerna. Jag är ju där för att de behöver någon som kan skriva kod på ett bra sätt. Förstår ni vad jag menar? Sen får man inte glömma av liksom att jag tror inte man liksom ska förringa det som vi gör. Alltså för det är, ni har jobbat i 20 år med det här. Ni har jättemycket kunskap. Så här, man kan inte ersätta er med vem som helst som kan lite JavaScript. Förstår ni? Hänger ni med?
Det här går ju ihop lite med någonting du har nämnt tidigare, Patrik. Du har skrivit det någonstans. Lite det här att idén om att programmers are paid to solve problems, not write code. Att det är lite provocerande och lite felaktigt dessutom. För det är alla löser problem. Det är ju rörmokare löser problem och jurister och doktorer och alla. Liksom det man får jobb för att få betalt för att göra någonting som man behöver få gjort. Liksom.
Exakt, men du är ju anställd där för att lösa problem med det som du kan, som inte de kan. Och det är ju faktiskt att skriva kod. Jag har inga problem med att man snackar om att men vi är problemlösare, allt det där. Det som jag har problem med är när man så här liksom förringar kunskapen som vi faktiskt har. Alltså... Absolut, så här, vem som helst kan plocka upp ett programmeringsspråk, vad det nu är. Alltså allting från scratch till basic till C och lära sig hur man skriver ett litet program. Men att göra det under 20 år kontinuerligt, skeppa saker, ha saker i produktion. Det är ändå liksom, det är ändå liksom väldigt speciell kunskap. Jag tror inte man ska förringa det.
Nej, det var inte så. Jag menar inte att man ska vända på steken helt, men jag tycker att man kanske borde ge det lite mer dignitet.
Jo, absolut. Men sen om man ser på det också, liksom, hur många domäner, hur många typer av företag som du kan jobba för finns det i världen? Alltså, om du ser på allting. Det är klart, det kommer aldrig finnas någon som kan allt. Så liksom. Om du har jobbat med inom bank och försäkring som programmerare, ska du bara jobba inom bank och försäkring för att de vill bara ha folk som kan bank och försäkring. Mm. Vad händer om du vill gå till... Bara, nej, jag är jävligt trött på att skriva DTO-er. Ja, nu vill jag jobba med säg någonting, jag kommer inte på.
iOS-appar,
exakt. Yeah. Liksom, då kan du ta det steget. Liksom. Du kan lära dig det som du behöver för det jobbet.
Jag håller med dig, Patrik. Det kanske är lite så att vi har olika uppfattningar av, eller vi menar samma sak, men det är lite olika. För att jag tror att det är lätt, som du sa också, det är väldigt lätt att glömma hur mycket man kan. Och hur svår den kunskapen är att förvärva sig. Alltså inte för att vi är bäst i världen på någonting, men bara att det tar tid att jobba med det. Det tar tid att utbilda sig. Nej, men det tar lång tid att lära sig de här grejerna.
Men det är som vilket arbete som helst. Liksom. Ja. Jobbar du med någonting i 10 år, oavsett om du är svarvare, eller läkare, eller programmerare, eller på ICA. Du jobbar på ICA. Alltså, det är ju kunskap som du förvärvar. Och även om du inte är bäst i världen så har du ju mer kunskap än människor som inte jobbar inom det ämnet. Förlåt, jag avbröt.
Ja, men jag håller helt med dig. Jag tror att det som Bartek menade,
men absolut, jag hårdrog lite det som Bartek, jag tror Bartek menade. Men det var som du sa där, det är någonting som jag har stört mig på, alltså inte det som Bartek sa, men
när man går in... Bartek i sig.
Nej, när man går in på LinkedIn och det bara sker en sån, det är en sån fruktansvärd devalvering av vad vi gör. Alltså...
Det är också orättvist mot folk som är nyfikna på yrket eller utbildas till yrket att nej, men det där är bara att klicka lite, det är bara att skriva lite kod, det som helst, det är bara ChatGPT liksom. Och en sån person som går med den får höra det liksom under en utbildning på 2 år, säger vi. Och sen kommer ut i verkligheten och får ansvar för någonting som absolut inte har, liksom, har utrustats att förstå liksom, att det finns mycket detaljer som man måste få koll på. Det kostar liksom tid att lära sig allting. Det kostar misstag, det kostar liksom frustration att lära sig grejer. Man aldrig får höra att det är svårt, utan bara att det är bara liksom att koppla upp lite Excel-filer med ett no-code-verktyg och lite JavaScript-webhooks. Det är ett ganska oschysst sätt att liksom slänga in någon i branschen också. Att man inte får säga att det är jättebökigt. Det är jättesvårt att lära sig koncept som objektorientering i början. Vad fan betyder det? Liksom? Det är bara babbel. Eller vad det är man ska lära sig. Så att jag håller helt med. Men om vi tänker oss... Det handlar ju inte om att säga att så här, domänkunskap är viktigare än programmeringskunskap. Men däremot... 20 års erfarenhet med say, Java och C-sharp och bank är ju värt ganska mycket jämfört med 20 års erfarenhet med say, JavaScript och inte bank för att jobba på en bank. Typ att det finns någon slags domänkunskapen som programmerare i en viss domän känns som ganska ointressant. Där tror jag att, kanske att fintech är lite annorlunda, för där pratas mycket om att han är från fintech-världen. För att fintech har en känsla av att det liksom är på allvar och det är pengar och det är farligt och sådär. Men generellt tänker jag mig att det ändå är, det finns en vikt i att de, eller vet inte, det är lite det här programmering som programmering som jag också håller med om att det inte alltid stämmer liksom.
Nej.
Men ja,
Nej, men det var som, jag kommer inte ihåg, jag tror det var vi som snackade om det var på poddsnack eller vart det var, men att just det här med, jag vill inte, om jag ska genomgå en cancerbehandling så vill inte jag att de som har skrivit drivrutinerna för den maskinen som ska bestråla mig har skrivits av någon som hur svårt kan det vara? Men det är väl lite ChatGPT bara. Utan man vill så här att jag vill att de människorna, de ska vara, det ska vara duktiga programmerare liksom, som de behöver inte kunna allting om liksom fysiologi eller allt sånt där liksom, men koden som, det ska inte liksom, min strålningsdos ska inte öka med 100 gånger för någon har glömt liksom en, det blir en floating point rounding error någonstans. ni förstår vad jag
bankers
menar.
Bankers rounding för strålning. Det är jobbigt.
Ja. Nej,
jag håller helt med.
Nej, men så jag tycker absolut att det är skillnad på programmerare och programmerare. Jag tycker inte man ska se det som någonting negativt. Det är som liksom, det är olika liksom specialiseringar inom en yrkeskategori.
Ja, och jag menar, det du pratar om här är ju också något så, ganska så enkelt som yrkesstolthet. Visst att vi liksom är överbetalda softpotatsar hela bunten, liksom, så är det ju. Men det vi gör är svårt och de flesta gör inte det för att det är svårt att göra det. Och vissa har fallenhet för att göra det och andra inte. Och så där, liksom. Och det, jag tycker man måste få erkänna att det liksom inte bara är swish, swish, swash och så går allting bra. Det är snarare tvärtom att man har jobbat med någonting i 15-20 år och fortfarande vet man att fan, jag kommer göra fel varje dag. För jag är så sämst på det här. Liksom. För det blir alltid fel hur jag gör. Fast jag tänker igenom allting 100 gånger och liksom, det blir ändå fel. Den vetskapen är så viktig. Speciellt om man ska bygga en raket eller en, liksom, medicinmaskiner. Att det inte bara, ja men det är bara, ChatGPT kan allting. Det är bara att dra in den här Python-libbet och så funkar allting. Liksom. För det är just det inte gör i verkligheten. Men om man liksom blir skolad i en miljö där det är så lätt att bara plugga upp Lego-bitarna och bara köra på. Då kommer man ju inte heller ha med sig den här liksom ödmjukheten inför att det blir ofta fel.
Mm.
Så att domänkunskap, skitsamma.
Nej.
Avsnittstiteln där.
Jag vill också behandla en sak förresten för att helt byta ämne on air. Mm. Ska vi sluta ha om-prefix på alla avsnitten? Vi bröt ju med julkalendern nu.
Ja. New Skönt. Year, new me.
Skönt.
New year, new pod.
Kul. Kul med att hitta på nya titlar som inte har om inför innerst, först. Mm.
Men,
nu vill jag prata om ölbryggning i 3 minuter innan vi avrundar.
Absolut.
Jätteroligt med ölbryggning. Jag har glömt bort hur roligt det var. Jag vill uppmana alla att prova ölbryggning om man tycker om att dricka öl. Eller ja, inte om man vill bjuda någon på öl. För det är, nummer ett, det är perfekta grejen att göra när man jobbar hemma. För det är typ 30 minuters arbetsinsats fördelat på 6 timmar. Om man räknar bort disken, det är typ en timme till. Nummer två är det blir öl i slutändan. Även om den är äcklig så Juhu! Är det öl. Och nummer tre, det är, man kan börja med typ ingenting. Och, men man kan skala upp det hur mycket som helst med prylar. Och det är bra julklappstips är ölbrygga grejer. För det finns alltid något, någon liten termometer eller någon mätsticka eller någon vattenbehandlingsgrejer. Och det fina är att varje grej man köper, den gör bryggningen enklare.
Men hur mycket arbetsinsats snackar vi om? Under hur lång tid?
Så jag tog fram kastrullen kvällen innan och fyllde upp den med vatten.
Låter asjobbigt. Nu har du tappat mig.
Nej, men jag fyllde på en kastrull med vatten kvällen innan och så fort jag vaknade så slog jag på plattan så att den skulle komma upp i temp. Sen hällde jag ner malten och lät den ligga i en timme och efter en timme gick jag upp och silade av malten. Det tog en kvart kanske och koka upp det och hällde i humle. Och så får det koka i en timme. Och sen när den har kokat så hällde jag ner det i jäskärlet och ställde ut på balkongen för kylning. Och sen var det klart. Bara ha i jästen när den har kommit ner i. temp.
Och sen var det bara att dricka. Jag skojar bara.
Ja, nu står den och jäser. Så om...
Men hur länge ska den jäsa? Hur mycket liksom, vad är det? Behöver du göra någonting medan den jäser? Behöver du ha...
Nej, den sköter sig själv helt och hållet. Och om 2 veckor, ja men typ dagen innan julafton, ska jag nog tappa upp den på fat. Och kolsyra med sån där Soda Streamer-patron.
Men Patrik, det är billigare att bli full på systemet öl, och det är det du undrar egentligen.
Jag tänker mer på liksom alkohol per krona. Jag skojar bara.
Ja, men jag får 10 liter öl för 200 spänn. Så det är,
ja, det är ändå illa. Ganska bra. Ja. Men hur smakar det då? Är det gott? Blir det liksom, vad är det för öl det blir? Det blir inte, lager är svårt att göra, förlåt. Lager är bökigt.
Det är jätteäckligt, men han har gjort sin egen öl.
Nej, men det smakar som hipsteröl. Det är roligt att det är absolut svårast att göra i sådana här industrilager, typ Carlsberg och Heineken. Det är typ helt omöjligt att göra hemma. Men sådana här hipsterölar som luktar och smakar jättemycket är hur lätt som helst att göra.
Som typ så här sour fuck you och sånt. Sådana, den liksom, de går hem.
Ja. Okej, okay, men vad köpte du något kit för det här, eller liksom hur?
Jag har hållit på med det i 15 år, så jag har samlat på mig utrustning, men det finns kit att köpa.
Okej, okay, om jag rent hypotetiskt skulle vilja börja brygga öl, vad gör jag då?
Jag kan leta upp något kit och skicka det till dig. Men...
Nej, jag var bara hypotetiskt.
Okej, bara hypotetiskt. Nej, men man köper ett kit, och det är absolut enklast att börja med något som heter Biab, Brew in a Bag. Och det är... Man gör en jättestor tepåse med malten, alltså typ en 6 kilos tepåse. Bara för att det är enklare att hantera. Och en 16 liters kastrull måste man ha. Och det brukar ingå i kittet, eller det finns sådana kit.
Okej.
Okay. Min svärfar gör glögg, och det brukar stå en tunna i källaren runt den här årstiden.
Mm.
Mina barn är alltid väldigt nyfikna och går och lyfta på locket och peta på allting. Jag säger nej. Sen får vi en flaska som är väldigt stark och väldigt god glögg varje jul. Det är härligt.
Jättemycket bakterier.
Säkert. Glögg ska ju liksom riva i halsen, tycker jag. Man ska liksom bli det ska sticka när man dricker det, för det är alkohol i ögonen på. Det går som bäst.
Så glögg på strårom. Men okej. Okay. Men när den står och jäser, luktar det, eller kan man liksom ställa den inne i huset, eller ska den stå och jäsa?
Första dygnet kan det lukta lite, men det luktar ju gott. Det luktar ju öl.
Ja. Vänta, min fru håller med, men jag håller med, absolut. Jag luktar alltid gott. Jag kanske ska prova det. Kanske går från hypotetiskt till verklighet.
Om du köper en jästunna, så kan jag komma förbi med mina prylar, så kan vi ha en teambuilding. Ett jäslan.
Ja, taget. Vad var det jag skulle köpa, sa du?
Ett jäskärl.
Ett jäskärl. Ja, okej. Okay. Absolut. Mm. Vi kör.
Vilket härligt avslut på den här långa poddinspelningen.
Anders får inte följa med, va?
Nej, jag tycker inte om god öl. Jag gillar bara tråkig öl. genomskinlig light kalorier. Smakar ingenting, men man blir full. Det nej.
Helst ska du ta det intravenöst också.
Ja.
Frystorkade piller med light öl.
Bara tvätta en sån här spritservett under armhålan. Det blir man gött dragen med tystnad. Nej.
Jag tror inte vi kan toppa det här.
Nej. Tack för idag.
Tack för idag.
Det skulle bli kul att se vad vi kallar avsnittet. Nu stänger jag av. Hej då.
Hej då.